Nu är den på.
Nu är den på.
Den är på.
Ja, men jag förstår väl det. Det är för fan inte någonting som är nytt under solen här. Det är som alltid.
Nej, men det har gått en jävla lång tid.
Ja, men vi har haft mycket för oss också.
Kanske.
Ja, i alla fall ja. Du då? Vad har hänt?
Jag har ju börjat jobba.
Ja.
Så att, och det gick... Hör du att det knäpper?
Ja.
Det gick så jävla fort.
Ja.
Jag skickade... Jag såg en annons på en tisdag.
Mm.
På onsdag morgon så klev jag upp och började leta telefonnummer till kontaktpersonen i annonsen. För jag tänkte liksom, jag måste ringa och säga att jag tror ni letar efter mig. Men sen insåg jag att det kanske inte är så man ska göra när man söker jobb. Utan jag skickade in min CV istället.
Det är ett asbra CV.
Och så, jag skickade in det 9.50.
Mm.
9.58 får jag ett sms. Ifrån det som numera är min chef. Där hon skriver, jag har precis sett ditt CV. Vi skulle vilja träffa dig imorgon. Ja, det kan vi väl. Så dagen efter så hade jag teamsmöte med dem. Och du vet, när man träffar människor som man liksom bara gillar.
Ja. Alltså,
när man liksom börjar så här fylla i varandras meningar. Det var mycket resonemang kring arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.
Det viktiga,
de viktiga delarna och hur man bemöter medarbetare och syftet med organisationen. Och, så vi hade ett helt fantastiskt samtal. Där de sa att det här är, du verkar klockren för det här. Vi har några fler intervjuer, men du verkar klockren. Känns heller inte som att vi behöver ta några referenser. Din CV är fantastisk. Kan vi höras imorgon? Mm, det kan vi. Så dagen efter så ringde de helt resolut och erbjöd mig tjänsten. Som gruppchef i Jämtland. Så jag är ansvarig för 3 kontor här i Jämtland nu. Och jag tillträdde då onsdagen efter. Måndag gick inte därför att min chef sitter ju då i Luleå. Så hon hann inte ta sig ner på måndagen. Därför att sista samtalet vi hade var på en fredag. Plus att jag var på väg till Stockholm på styrelsemöte. Så att jag var lite inkörd på det liksom.
Mm.
Och tisdag så skulle jag med min yngsta till läkaren. Och därför så blev det onsdag. Så att jag har nu hunnit jobba i 2 veckor kanske.
Mm.
Och trivs så sjukt bra.
Alltså jag är så jäkla glad för din skull. Framförallt för deras skull.
Nej men alltså det känns... Jag har haft en liknande roll hos en annan organisation tidigare. Där jag också var chef över flera kontor i Jämtland med olika medarbetare inom samma område. Där trivdes jag inte alls. Där blev jag uppmanad att bryta mot LAS. Det var en extremt dålig psykosocial arbetsmiljö. Det var mycket stressrelaterad ohälsa. Allt jag står för arbetade de emot. Liksom.
Mm.
Och här så är det så att jag fortfarande går och nyper mig i armen. Liksom. Vad är haken?
Mm.
Det är som att jag liksom har satt alla ramar här redan. Alla resonerar som mig. Liksom, att medarbetaren är fokus. Jämt. Det är helt fantastiskt.
Och det är väldigt, väldigt skönt att höra.
Ja!
Tänker jag.
Det är liksom så här, alla mina jobb har lett fram till att jag ska vara här.
Ja.
Det är så sjukt rätt.
Ja.
Peppar, peppar.
Nej, men alltså, jag håller med dig. Det är ju precis sådana här saker som du ska göra.
Ja!
Och sen så tänker jag, så här, jag håller verkligen, jag säger verkligen det jag tycker. Jag gratulerar din arbetsgivare. Därför att jag tycker ju att du är en fantastisk person. På många sätt i och för sig. Du är skitdålig på att ta komplimanger. Alltså men om vi bortser från det så är du en otrolig människa med en extrem kapacitet. Och jag är så jävla stolt över dig, ska du veta.
Eva tycker om mig, Eva tycker om mig.
Du visste det redan. Ja, så.
Nej, så att jag är fullt sjå nu med att lära känna mina nya kollegor. Jag håller på att försöka hitta nya lokaler. Det finns kanske ett litet rekryteringsbehov och där har jag ju turen att jag har på riktigt människor som liksom har sagt att om du någonsin ska vara chef och göra något liknande så vill jag gärna ha dig som chef. Så jag har 3 nu, idag kom den tredje som har hört av sig så här att jag skulle gärna vilja börja jobba för dig.
Det där är ju jäkligt fint där, när man får spontana ansökningar. Det är så otroligt fint för det är så smickrande.
Mm.
För då, det innebär ju att människor vet med, alltså de vet vem man är. De förstår att man bryr sig om de som jobbar hos en eller med en. Jag brukar åka, ja men du vet, ibland måste man hålla tal. Jag är inte så där jättemycket för att jag ska vara i fokus och sådär, men ibland så håller ju även jag tal. Och det brukar alltid vara så här, före jag blev sjukskriven så här länge, vi snittade ju alltså 2 spontana ansökningar i veckan. Så fort jag råkade hålla något tal på någon stor, ja men som PB-salen på Folkets hus, eller om jag höll någon dragning någonstans, så var det så här, det kommer alltid ansökningar. Jag skulle vilja jobba med dig. Jag skulle vilja jobba med er. Jag tycker att ni verkar ha det så himla bra på jobbet. Och folk som kom in i lokalerna kände samma sak. Och det där är som symptomatiskt för det här stället. Och den här personalen. Det är en fantastisk personalstyrka. Och vilken jävla skillnad det gör. Och då är det bara så att arbetsmiljön måste vara bra. För alla, tänker jag. Och då blir det väldigt, väldigt bra.
Så. Nej, så att jag har haft fullt upp med att jobba.
Gud,
vad har du gjort då?
Jag har haft fullt upp med att vara sjukskriven faktiskt.
Ja.
Nej, men alltså det suger ju. Jag är inte ett dugg sugen på att vara sjukskriven. Jag har aldrig varit det överhuvudtaget. Utan det här är ju någonting som jag inte har valt själv. Jag tänker inte gå in så mycket på det här. Därför att för mig så är det någonting som är väldigt privat. Och det har inte blivit särskilt privat. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man pratar om utmattningssyndrom och vad som händer i människor som drabbas av det. Och hur det också drabbar de som är runt omkring. Och det kan jag ju säga någonting om. Att jag hade ju liksom, jag sökte ju mig till ett jobb. Jag sökte mig ju inte hit för att jag skulle få mitt liv förstört. Och så har det faktiskt känts ganska mycket. Det har gjort mig väldigt illa. Men det har framförallt gjort att mina barn inte har fått haft en människa till mamma som de förtjänar ha. Det är nästan det värsta. Och sen att min personal har fått slita jävligt ont. Och grejen är den att min personal, de är jätteviktiga för mig. Varenda en är viktig för mig. Sluta grina!
Men det är så svårt.
Ja. Både du och jag är ju så här blöda just nu. Men grina på. Jag kan hämta papper. Nej, men alltså det är ju det här. Och nu hoppas jag bara att framöver att vi bara får jobba med det vi ska jobba med. Jag är så jävla trött på att inte känna igen mig själv. Jag är så trött på att jag inte ska orka vara en bra mamma. Och jag är så trött på att jag inte liksom ska, jag menar, att jag inte känner att jag kan vara den chef jag vill vara. Jag tycker att det är orättvist. Och ja, men samtidigt så tänker jag så här, jag ska se till att det här inte händer. Så det är mitt jobb nu, men det är mitt jobb liksom för min del. Det är inte någonting som jag vill att personalen ska in i, utan det är liksom det är viktigt för mig. För det handlar inte längre om mig. Det handlar om att de här åren ska ha varit, de ska inte ha varit bortkastade.
Och gud, och nu ryser jag hela kroppen. Jag vet inte om jag har sagt det här, men alltså vi har ju haft, jag själv har drabbats lite av stressrelaterad ohälsa. Och med lite, alltså när jag då hade var i den här organisationen där de tyckte jag skulle bryta mot LAS och så vidare. Så slutade ju med att jag blev sjukskriven. De varslade i samma veva, jag blev sjukskriven och så blev jag arbetsbefriad, och då ringde unionen och erbjöd mig en tjänst. Så att där jag fick liksom styra allting själv, så att jag blev aldrig riktigt sjuk. Och det jag drabbades av mest, det var att jag var så fruktansvärt yr. Jag kunde ligga i sängen och vara yr. Liksom, sov ju ingenting och sånt här. Men vi har ju haft stressrelaterad ohälsa i min familj. Under många år. Där alltså min sambo blev sjukskriven i 5 år på grund av stress. Samtidigt som jag då var fackligt engagerad och jobbade med just stressrelaterad ohälsa och psykosocial arbetsmiljö. Så att jag har sett det från 2 håll. Och det är det som ligger till grund, därför att jag jobbar ju extremt mycket med de här frågorna. Och just det du säger, att det är så viktigt att lyfta det här utifrån mig själv. Ingen annan ska drabbas av det här. För mig var det lite av en sån här life changing moment. När jag var med min sambo och han skulle göra ett självskattningstest i någonting liksom, utifrån något läkarbesök någonstans. Han får sitt papper och han får en penna, och jag och läkaren sitter och pratar samtidigt, och jag tittar på honom och ser liksom att han tittar på pappret och han tittar på pennan och han tittar på pappret, och jag och läkaren fortsätter prata, och till slut så vänder hon sig mot honom och säger liksom, hur går det? Varpå han tittar upp och säger, jag kan inte läsa.
Nej.
Och det där, att sitta liksom med den människan man har levt med i jättemånga år, man känner utan och innan, och se att han kan inte läsa.
Nej, han är en spillra.
Han kan inte ta, alltså, som man förklarar, han såg orden, men orden hade, de hörde
betydde
inte,
inte
nej, det fanns ingen sammanhang.
Nej.
Och att se en människa bli så sjuk på grund av sitt arbete, det förändrar en, eller det förändrade mig liksom totalt inombords.
Ja.
Ingen ska någonsin råka ut för det här.
Nej.
Och därför också den resa du är med på, som andra närstående är med på nu. Mm. Alltså, jag vill verkligen inte förringa er upplevelse, men jag mår så sjukt dåligt av det ni är med om.
Mm.
Ingen ska behöva uppleva det här. Det här är fel.
Ja.
Det handlar liksom om att man har ett jobb därför att man ska tjäna pengar till att kunna se till att ungarna har mat på bordet, att man har någonstans att leva.
Mm.
Man ska inte i den situationen kränkas, utsättas för orimlig arbetsbelastning, där du förväntas göra saker som inte ingår i dina uppgifter, där det finns outtalade regler som påverkar dig, eller det mest basic av allt, där du bemöts på ett otrevligt sätt.
Mm.
Det är inte okej. Därför att du skadar en människa för livet med det här.
Mm.
Och just det här med att människor jag har träffat i tidigare roller som på riktigt är förstörd för livet.
Mm.
De kommer aldrig någonsin att kunna bli den människan de var.
Nej.
Därför att det har gått för lång tid.
Oh.
Så att, det här vet du, jag kan hålla på länge om det här.
Det är så fint. För du är en av dem som faktiskt verkligen har stått upp för mig. Och det har jag uppskattat, därför att jag känner mig ganska sviken av människor som inte har gjort det. Och jag tänker så här, det är inte många som har hört av sig och frågat mig vad som faktiskt har hänt och sådär. Och ja, det är vad det är. Men det är precis som du säger. Alltså, att inte känna igen sig själv. Alltså den sorgen som är i det. Och vara orolig för att man... Alltså, för jag har väl, alltså läkaren sa ju så här när jag kom: men herregud människa, hur stark är du egentligen?
Mm.
Därför att de flesta klarar det här i 2 till 4 månader och du håller på så här. Alltså det var ju år. Första gången så hade det gått 10 månader. Och sen så blev jag ju aldrig frisk igen. Det blev lite bättre och sen blev det inte bättre. Och till slut så orkade jag inte. Och det var fruktansvärt jobbigt att bara... Jag tog mig inte upp ur sängen. Och det var fruktansvärt jobbigt att det enda jag orkade göra var... När det blev sommar sen. För det här var i början av april förra året.
Mm.
De 3 första månaderna, jag kanske till och med längre än så, jag ville ju inte ens leva.
Mm.
Och hade jag inte haft barn så hade jag inte levt idag.
Mm.
Alltså så, och det är jävligt illa tycker jag.
Mm.
Jag har aldrig någonsin varit med om det här. Och det har gjort så jävla ont. Och det har ju varit mycket sådär. Och jag tänker inte peka ut någon person. Och jag har inget behov av att göra det. Jag har inte något behov av att skada andra människor överhuvudtaget. Det jag har behov av, det är att jag ska få berätta hur jag känner det.
Mm.
Och jag har ett behov av att se till att det här aldrig mer händer någon annan.
Mm.
Det är liksom, för annars så är 3 år av mitt liv borta.
Mm.
3 år som jag hade kunnat göra massor med roliga saker med mina barn.
Mm.
Alltså mina barn har ju sett mig gråta hur mycket som helst.
Mm.
De har ju behövt vara tysta när jag inte har orkat med ljud.
Mm.
Jag har ju blivit helt förstörd bara det har pipit i telefonen.
Mm.
Jag har inte fixat träffa människor. Jag kunde inte höra på ljud alls. Det var ju först... Alltså, vet ni vad jag gjorde? När jag var utbränd i somras, då hade jag ju lovat min unge. Hon hade fått det i julklapp, den äldsta. Hon som blir 15 i sommar. Då hade hon fått biljetter till The Weeknd. Och hon ville ju gå bara med mig, såklart. Mm. Och jag visste väl inte så mycket om The Weeknd. Jag visste att han var en stor artist och skulle vara på Tele2 Arena. Och jag kan säga så här mycket. det är direkt olämpligt att som deprimerad suicid.
Ja, och ljud och jättemånga människor och det är lampor. Alla sinnen tänds på en gång. Som är ett vala liksom. Ja, det är direkt olämpligt.
Jag kan
olämpligt.
Säga att det var verkligen inte riktigt rätt.
Nej.
Men det var ändå en fantastisk upplevelse att få se.
Minns du att du mötte mig på Centralen?
Ja, det gjorde jag. Det var fint.
Jag är överallt.
Ja, du tar fan över världen. Nej, men det var jävligt fint att få se sin unge så lycklig. För jag hade som inte känt det på så länge. Att jag kunde göra henne lycklig.
Och så får inte jag kramas nu.
Nej, nu får du sitta kvar där. Men det var en jävla... Alltså dagen efter så var de tvungna att valla runt mig i skärgården så här. Och så fick jag glass och så fick jag... Så paret vi bodde hos som är fantastiska, som vi brukar dyka med, jag och min man och min dotter, och de vallade runt mig. Jag fick glass och så fick jag bara gå omkring och titta på fina hus i skärgården. Och det var ungefär vad jag klarade av. Och sen var jag som ett kolli resten av sommaren. Men jag kunde ju som inte åka, eftersom hon hade önskat sig det hon hade fått. Det var ju väldigt mycket pengar också. Mm. Och samtidigt så är jag glad. För det som hände sen då, ni ska veta att den här människan, åh herregud vilka snuskiga texter han har. Det är helt sjukt, och de sjunger jag tillsammans med min 14-årig i bilen. Och jag tänker såhär, men vad sa han? Säger jag till henne, och han säger det här, och jag bara, va? Men grejen är den att det är sådär allmängiltig R&B, hiphop, soul, pop-varianten. Och jag har ju alltid älskat att sjunga.
Mm.
Och jag har varit ganska bra på det förut. Mm. Men jag har inte gjort det på så många år. Och så konstaterade jag att jag som inte har lyssnat på musik på flera år. För att jag har inte orkat. För att jag har varit så jävla sliten de här senaste 3 åren. Blir det nu. Men jag började lyssna på musik igen. Först ganska lågt i bilen.
Mm.
Och sen så lite högre. Och nu när jag kom hem så säger min man så här, fan, det låter som en av de här eperna när du kommer. Och grejen är den att förutom då att jag lyssnar på väldigt hög musik, vet jag är otroligt glad att jag kan höra det, så sjunger jag ju igen.
Mm.
Och alltså, jag är inte jättebra att sjunga, verkligen inte. Men jag sjunger liksom
av hjärtats lust.
Av hjärtats lust. Hela vägen inifrån och ut.
Det är så underbart.
Och jag blir så jävla lycklig. Och ett litet problem som vi har, det är också att jag är lite dum i huvudet just nu om man jämför med i vanliga fall. Så att ibland så ploppar jag in, jag har lite så här, jag har fått lite social fobi av den här sjukdomen. För att jag känner liksom att jag är inte lika rolig, jag är inte lika, alltså man ska säga, som spontan och på som tidigare. För att jag är som rätt skör nu. Alltså jag känner mig fortfarande som helt söndertrasad inuti. Och jag måste som vara rädd för mig själv och hitta alla strategier för att jag ska orka göra vanliga saker. Så om jag ska gå in på affären, då petar jag ju in en hörlur i ena örat och så hör man ju de här snuskiga texterna då. Och rätt som det så är man vid yoghurten någonstans och sen så här sjunger man och jävligt snuskigt. Och så kommer det fram någon farbror och säger, vad fint du sjunger. Och har helt glömt av att inte alla hör på den här musiken. Sjunger jag? Ja, men det är tur att de inte vet vad jag sjunger. Jag tror inte att det är så tydligt faktiskt. Så det.
Ja. Två saker som jag skulle vilja adressera.
Ja.
Bara för att jag typ så här vill göra lyssnarna uppmärksam på att i alla fall jag är medveten om det. Jag tror att flera kommer lyssna på det här därför att de vill höra dig prata om allt som har varit i media. Med det sagt så menar jag inte att vi ska göra det. Nej. Jag vill liksom bara säga att jag tror att du lyssnar därför att du är nyfiken på att få höra. Och ja, det vet jag inte om det blir, för det är Eva som bestämmer. Ja. Den andra grejen som jag vill adressera, det är det att jag sa till dig, jag minns inte vilket år det var, för ett par år sedan, att om inte det här ändras nu så kommer du att bli svårt sjuk. Minns du det?
Ja.
Jag hade rätt. Förlåt. Fan vad jag är elak.
Nej, det tycker jag inte. Jag hade två, alltså jag ser ju dig som en väldigt nära vän.
Ja.
Så här. Jag är fullt, alltså du är dessutom medlem i en av våra medlemsorganisationer och sådär. Jag kan ju definitivt, jag har full koll på roller, det måste jag säga. Så det, men grejen är att jag ser dig som en väldigt nära vän och några andra som vi umgås med tätt också. Skarpa, jävligt rappa, intelligenta kvinnor. Alltså det går ju fort när vi
pratar. Som är idioter.
Ja, men precis. Mm. Idioter och superhjältar.
Mm.
Men igår så kom två av mina andra bästa vänner hem till mig. Och de är ju hopplösa. Alltså de är helt fantastiska de här. Men de gör ju sånt här som jag aldrig skulle göra. För på det sättet är jag tydligen jättesvensk. Jag är ju inte det så här annars. Men de bara dyker upp hos mig.
Mm.
Ja. Det är skitsvårt det. Jag ser alltid ut som ett jävla lik för det första. Och det är inte hela världen för att jag är ju fortfarande den jag är. Men, och, så, och det kan ju se ut som fan hemma. Och det är väl inte heller i hela världen. Så här, men jag blir alltid så här bara. Skulle vi ses? Har du glömt någonting? För det är det här, att jag är så jävla glömsk nu. För att jag, och det oroar mig verkligen. Därför att, nej, jag tänker inte adressera det som har varit i media. Nej. För det vill jag inte. Jag vill inte det. Utan jag tycker liksom att, för mig, det enda jag kan säga det är så här. Jag skäms inte för någonting jag har gjort. Under alltså inte någonting jag har gjort under min tid här. Och jag skäms inte för den jag är. Mm. Jag vet att jag behandlar människor med omtanke och respekt. Jag skäms inte heller över hur jag hanterar någonting. Därför att jag vet att jag är väldigt bra på mitt jobb.
Mm.
Jag tror att jag är en bra chef. Dels för att jag inte är någon traditionell chef. Också för att jag bryr mig extremt mycket om människor runt omkring mig. Mm. Men framförallt kanske för att jag aldrig har haft som ambition att vara chef.
Mm.
Det har aldrig liksom så här, det har aldrig varit viktigt för mig. Jag skiter i titlar. Alltså det är verkligen. Mitt jobb här det är att göra mina kollegors arbete så lätt som möjligt.
Exakt.
Det vill jag göra. Tack så jävla mycket på förhand.
Mm.
Så att det, så långt kan jag liksom sträcka mig.
Och med det sagt, ni som lyssnar nu för att höra allt snasket som har stått i media, då kan ni ju stänga av nu för nu var det klart.
Mm. Precis, så nu kan ni ägna er åt annat. Nej, men jag tänker så här. Jag tycker att det är grundläggande och viktigt att man behandlar andra människor med respekt. Det är inte någon hjärnkirurgi. Det tycker jag är någonting som alla bör ägna sig åt. Man måste föregå med gott exempel. För grejen är den att vi säger till våra barn att vi ska bete oss, att man ska bete sig bra mot andra människor. Det gäller. Det gäller även vuxna. Och det finns så jävla mycket som en del måste jobba på. Men det är inte mitt ansvar. Och jag tänker aldrig någonsin mer ta ansvar för någonting som andra vuxna människor ska ta ansvar för. Så långt har jag kommit. Nu ska jag bli frisk. Vi ska få jobba med det vi ska jobba med. Vi ska ha det bra. Jag ska få ha det bra med min familj. Och om människor är avundsjuka, ogina eller vad fan den är, då tycker jag att man kan ha staken nog, eller ryggrad som jag brukar gilla att kalla det. Då kan man komma till mig och så kan man säga det. För att jag säger inte saker om andra människor som jag inte kan säga direkt till dem.
Mm.
Det tycker jag är rätt vettigt och vuxet. Och ett sunt sätt att hantera saker och ting på.
Mm.
Så att med det sagt, om jag någon gång blir väldigt böjd eller väldigt trasig, så är det så att jag knäcks aldrig helt. Utan jag, som sagt, jag böjs bara väldigt, väldigt mycket. Och när jag snärtar tillbaka så blir det med en väldig kraft.
Mm.
Så ja, men det tycker jag var lite intressant. Jag tänker på det här med ursäkter. Ja, men det här reagerade du på när jag skrev på sociala medier. Därför att som kvinna så förväntas man liksom vara undflyende och kanske, ja, nej men inte ska väl jag. Eller att man säger, ja, men nej men du måste förlåta så att du kan gå. Nej, jag tänker fan inte förlåta. Om jag inte får ursäkt, jag har fått en ursäkt. Om jag inte får ursäkter, då förlåter inte jag.
Mm.
För jag är kanske inte en traditionell
kvinna. Och man måste
kvinna.
Inte förlåta då
nej,
heller.
Vad fan skulle jag förlåta för? Alltså, alltså det ska vara uppriktigt, det ska vara genuint. Men jag tycker att det är av vikt på arbetsplatser, i livet, att man inte har som ambition att förstöra för andra människor.
Mm.
Eller skada andra människor. Det är någonting som är så djupt osunt med det. Så det går inte att ens föreställa sig varför man ens ska göra det. Jag tror ju ofta att det beror på att man är väldigt avundsjuk på en person.
Mm.
Att man
ja, och omedvetet avundsjuk.
Ja, men kanske omedvetet också. Jag vet inte. Men, ja. ah, fan. Ja, det var det. Men nu tänker jag i alla fall gå vidare. Nu är det liksom, det som vi vill göra nu, det är att vi ska gå framåt, uppåt. Och så vill vi ha det bra. Tack.
Ja.
Det är inte så jävla svårt.
Just do it already.
Ja, men precis. Mm. Och så sen så kommer jag att ta resten för mig själv, för att jag ska se till att ingen annan får det. Mm. På jobbet. Mm. Det är viktigt. Jag tror att det är 300 000 som jobbar i civilsamhället. Allt från ridklubbar till, ja men, såna här ställen.
Och där kan jag som gammal facklig skriva in. Ja. Vad det gäller stressrelaterad ohälsa och psykosocial arbetsmiljö i just ideell sektor. Mm. Där du alltså arbetar under en styrelse. Politiska partier, föreningar, alla möjliga föreningar. Teaterföreningar, ridklubbar, fackföreningar. Liksom.
Eller kyrkan.
Ja, ja, precis. Ja. Så finns det jättestora problem med just de här delarna. Därför att är du förtroendevald i en förening och har ett styrelseuppdrag, då gör du det därför att du brinner för det och för att du vill. Vilket betyder att du bestämmer helt och hållet själv hur mycket tid du ska lägga ner, vad du ska göra, när du ska göra det och hur du ska göra det. Men i samma ögonblick som du rekryterar, alltså har en anställd människa i föreningen, så gäller svensk arbetsrätt.
Ja.
Vilket betyder att du som förtroendevald får inte förvänta dig att du ska kunna nå medarbetaren på kvällar, helger, nätter, you name it. Det är vanlig jävla svensk arbetstid som gäller. Och här, jag kan bli så fruktansvärt förbannad på alla dessa jävla ledamöter i alla styrelser. Och med det sagt så sitter jag själv i några styrelser. Så att jag tänkte säga sparka på mig själv. Nej, för jag skulle aldrig höra av mig till en medarbetare. Men till exempel Messenger på Facebook.
För fan, vilket otyg det är.
Eller sms för den delen. Mm. Jag ska bara messa och kolla det här en söndag eftermiddag. Mm. Nej, det ska du inte.
Nej.
Därför att det är forskat på hur ett sånt där sms stör återhämtningen för medarbetaren. Och just den nonchalansen som finns både hos politiker och andra liksom ledamöter i vanliga föreningar. Där de tror att jag ska bara fråga det här, det går fort. Nej, gör det inte, för du bryter mot lagen. Mm. Sköt dig för fan. Mm. Respektera människors fritid. Ja. En rekryterad människa som har ett anställningsförhållande med dig har ingen som helst anledning att vara tillgänglig 24/7 bara för att du är det.
Nej.
Just den målgruppen. Jag har jobbat skitmycket med det här fackligt. Mm. Och det finns en sån nonchalans hos de förtroendevalda där de verkligen säger, för det här har jag hört 10 000 gånger. Ja men herregud, det är bara ett mess. Det här kan hon svara på 2 minuter. Nej. Sluta!
Ja.
Låt människan vara ledig.
Mm. Kan människan få vila, tack.
Exakt. Ja. Så sitter du som lyssnar, har du ett förtroendeuppdrag, rannsaka dig själv. Hur ofta har du gjort det här? Jag vet att du har gjort det minst en gång. Och sluta, lägg det här på minnet. Du kontaktar inte en medarbetare utanför arbetstid, förutsatt att inte, om organisationen brinner, då kan du ringa. Mm. Aldrig annars. Och du messar inte, du mejlar inte. Ingenting. Respektera återhämtningen. Punkt.
Gud vad härligt när du blir förbannad. Alltså det händer inte så jävla ofta. Men jag förstår ändå varför vi är kompisar. Det är ta mig fan 2 jävla argbigger. Det är så härligt.
Det märks. Nej, du, att jag har en liten facklig bakgrund.
Ja men
kanske.
Det märks verkligen och det tycker jag om. Nej men alltså det är så jävla viktigt. Och det är också, jag tänker så här, rent etiskt i fackförbunden också, så tänker jag så här, när man läser alla fackförbunds etiska överenskommelser och sånt där, så är det så här, ja men man, även om man liksom är ledig, så står det ju så här att man ska ändå alltid vårda sitt uppdrag, man ska ändå alltid se till liksom att man är liksom till stånd.
Ja, du representerar alltid
förbundet. Man representerar alltid sin organisation och så där. Och ser man att det är så att människor far illa på jobbet, så spelar det inte någon roll om det är så att de är i ett annat fackförbund, för då ska man ändå leverera den här solidariteten och jobba för att människor, alla, oavsett vart de är, ska ha det bra på jobbet. Mm. Det tycker jag också är jävligt viktigt att man faktiskt gör. Mm. Och det tror jag att många gör. Kanske inte alla, men många.
Mm.
Och det är jävligt viktigt. Därför att, ja men som just det här du säger med Messenger och sånt där. Aj, jag blockar ju.
Ja.
Varför ska jag ha folk på Messenger som inte fattar att jag behöver vara ledig?
Mm.
Eller när folk hör av sig när man är sjukskriven och sådär. Nej, men jag fixar inte, för jag är ju sliten.
Mm.
Jag måste bygga upp mig själv igen.
Mm.
Och sen svarar jag, alltså när jag är på jobbet.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och så har det ju varit länge, för att jag, alltså jag...
Ja, men det är ingenting som ens ska förklaras.
Nej, men det ska bara vara så naturligt. För fan, en annan, jag mejlar ju inte mina anställda. Jag tror att det har hänt en gång på alla mina år här. Att jag har mejlat efter klockan 12 en fredag.
Mm.
För det första så mejlar de aldrig mellan 12 och 1. För det är då som de flesta brukar ta lunch liksom. Lite olika tider och sådär, men oftast då. Och sen så mejlar jag dem aldrig efter klockan 12. På en fredag.
Nej.
Därför att jag vill att de ska få knyta ihop säcken för veckan.
Och varva
jag vill
ner.
Att de ska varva ner inför helgen för att de ska få sin återhämtning. Och det skulle aldrig falla mig in om de inte vill det. Att jag hör av mig till dem liksom, utanför deras arbetstid. Men nu är vi ju väldigt familjära här. Men alltså jag vill inte orsaka någon stress.
Nej.
Men det är väl också det att jag har varit arbetsgivare länge.
Mm.
Och jag är en bra arbetsgivare.
Mm.
Och det, så är det inte för alla.
Mm.
Och man har ingen koll. Och man kanske inte ens har ambitionen att vilja lära sig någonting. Och det stör mig. För det är fan viktigt på riktigt.
Nej, och en klassiker när jag var ute och träffat arbetsgivare och pratat om det här, eller medlemmar för den delen. Det är ju att arbetsgivaren eller chefen då säger att ja, men jag förväntar mig inget svar. Om de då mejlar. Den jag tänker på särskilt nu, det är en arbetsgivare som berättar att varje söndag eftermiddag så mejlade hen, jag vet inte, jag vet faktiskt inte vad det var, men det var något mejl i alla fall som alltid gick ut på en söndag eftermiddag. Och jag sa då det fullt logiska, okej, varför mejlar du medarbetarna på en söndag eftermiddag?
Ja.
De jobbade måndag, fredag, 8-17.
Mm.
Nej, men jag vill att de ska ha den här informationen. Okej, så det går ju att ställa in
i
mejlen att det skickas på måndag morgon. Nej, men det är bra om de läser det här innan. Okej, så du förväntar dig att de ska arbeta? Nej, säger hen. De behöver inte svara. Va? Du är så dum så klockorna stannar.
Verkligen. Och den här personen bröt ju deras vila i alla fall.
Ja,
för alla kommer inte kunna hålla sig.
Nej, och i och med att du får information från arbetet så switchar du från viloläge till jobbläge.
Ja.
Och då går du igång på en gång.
Ja.
Så att, varför? Mm. Liksom?
Så otroligt ohälsosamt och så otroligt respektlöst.
Mm. Jajamän. Och just ideell sektor är sjukt dåliga på det här.
Mm. Då måste vi bli bättre.
Jajamän.
Så är det. Det ska jag se till. Jag har ju tagit kontakt med så här rättsjurister, professorer i arbetsmiljö och arbetsrätt. Ja, alltså otroligt kompetenta människor. Olika fackförbund, högt uppsatta politiker. Nej, men jag tänker så här att jag måste få hjälp med det här. För det här måste ju bli en förändring. Jag är ju som mina barn säger en pitbull. Så jag släpper ju aldrig. Jag ska verkligen se till. Men det här är min grej. Det är inte någonting som någon ska blandas in i. Men det här kommer jag att göra för att jag ska se till att de här åren inte var bortkastade. Och för att jag ska kunna hjälpa andra. Så det är min grej nu.
Mm.
Så och det kanske inte var tanken. Men nu är det så.
Mm.
Så att det är det jag gör utanför arbetstid. Då försöker jag liksom säga, har ni tänkt på det här då? Skulle man kunna skriva så här då? Alltså jag tänker att det måste bli skärpningar i lagen. Därför att precis som du sa så är det ju faktiskt så att man är ansvarig för arbetsmiljön bara man har en anställd.
Mm.
Och det tror jag att det är många som inte förstår. Just det här att sitter man i en styrelse till exempel, då är det så att det är inte min organisation som jag sitter för. Det är inte styrelsen i den organisationen som jag sitter i, styrelsen i. Utan det är jag som ledamot och arbetsgivarrepresentant som kan bli straffrättsligt.
Straffrätt. Du är skyldig
helt enkelt. Ja, men skyldig helt enkelt till det som har hänt.
Mm.
I ett åtal.
Mm.
Det tror jag inte att folk har koll på.
Nej, men också det här... nu poppar upp en snabb.
Ja, men kom igen.
Så
kom igen,
sjukt
kom igen.
Ful jag grej. Där jag har träffat då människor som har arbetat i organisationer. Just med föreningar så är det ofta att man brinner för någonting.
Mm.
Alltså om det är miljön eller det är kvinnofrågor eller det är politik, vad det än är. Och så tillträder då medarbetaren och får höra av organisationen att vi brinner ju för det här. Du måste också brinna för det här. Det förväntas av dig att du ska vara en del av det här. Återigen, nej, jag är rekryterad för att göra ett jobb.
Mm.
Sen om jag ska flytta papper eller måla väggar, vad det än är. Nej. Jag måste inte alls vara medlem i någonting. Jag måste inte vara någon på något sätt överhuvudtaget. Jag är rekryterad utifrån kompetens. Mm. Punkt. Mm. Och just det här narrativet som präglas ut då. När de tillträder och får höra att här brinner vi för det här. Vi gör ju det här 24-7 och det måste du också. I och med att du säger den meningen så lägger du press på medarbetaren. Mm. Om förväntan om att alltid leverera, alltid kunna steppa upp. Kunna liksom vad som helst. Kunna driva vad som helst i den här organisationen. Mm. Det funkar inte. Nej. Är du förtroendevald så har du ett helt annat utgångsläge.
Ja.
That's it.
Ja, och vill man göra mycket i organisationen själv som förtroendevald, ja men välkommen. Mm. Det kommer ju bara att välkomnas kan jag säga. Men när du säger det här så tänker jag på hur jag gör med mina anställda. Och som sagt, jag kanske inte är någon traditionell chef. Jag minns en gång när jag tyckte att det var en person som kanske hade jobbat lite för mycket. Och då, jag brukar säga så här, alltså det är alltid roligt att ha dig på jobbet, men det är också väldigt skönt att du går hem. Då vet jag att du går hem och har det bra. Ja, nej men jag sa så här, du gillar ju sesamkakor. Ja, sa den här personen. Kan du äta upp 75% av den här sesamkakan? Sa jag och satte mig på personens tangentbord. För att jag måste veta att du vet vad det här är. Så personen gjorde så. Och det fina var att tidigare idag så säger samma person så här. Gud vad jag längtar tills du är här på 100% sesamkaka.
Nej.
Jävla fint. Ja, men alltså, och det är lite det som är symptomatiskt för oss här. Alltså vi tycker om varann.
Sesamkakor.
Det också. Vi tycker om varann och sesamkakor. Och kebab. Och att skratta så tårarna rinner.
Mm.
Och nu vill vi göra det. Ja. Men det här är ju superviktiga tankar, tänker jag.
Mm.
Vad mer då? Har du några mer funderingar så här, som du har funderat mycket på under den här tiden som du inte har träffat mig? För du sa ju att du saknade mig.
Ja, nej, jag har varit genuint orolig. På riktigt. Mm. För hur du mår. Jag har liksom sett vad som har stått. Jag har läst, jag har hängt med. Jag har ju pratat med dig. Inte varje dag, men försök liksom finnas på avstånd. Men ändå inte tränga mig på så. För jag har ju räknat ut med lillfingret att det här är ju ett... Det är ju ett jävla ras. Alltså, ja. Det som har hänt. Det är så sjukt. Så att... mina tankar liksom, det här låter ju trivialt, mina tankar har varit hos dig.
Det gör ingenting om det är lite trivial ibland. Alltså själv har jag känt mig rätt patetisk. Nej men vilket jävla, alltså jag tänker så här också, jag har inte så mycket för offermentalitet egentligen, men jag vill att det ska vara tydligt för människor att det fan är farliga grejer. Det vill jag ska vara tydligt. Men jag tänker så här, det har varit jävligt illa på slutet. Mm. Det har det. Jag har inte mått bra. Men det som jag skulle vilja trycka på, det är så här. Det är jätteviktigt, rent allmänt, i livet. Att gör man fel, då äger man det ansvaret. Mm. För jag vet inte, det är i alla fall det jag lär mina barn. Mm. Och det finns ingenting som gör mig så stolt som när min... unga, en av dem, vilken som helst, kommer fram till mig och liksom så här, mamma, vet du, det har hänt en sak, jag har gjort så här.
Mm.
Och det känns inte riktigt bra. Hur ska jag göra? För att i deras fall så ska jag guida in dem i vuxenvärlden. Mm. Liksom, jag ska ju se till att de blir så bra vuxna människor som möjligt, liksom, på ett schysst sätt. Att de är schyssta med andra, att de behandlar andra med respekt och i sin tur då får respekt, för det är det som händer då. Mm. Och att de liksom tar för sig, men inte på någon annans bekostnad, utan att de liksom kommer framåt på sina egna premisser. Alltså på sin egen... av egen kraft.
Mm.
Inte för att någon ska göra dem tjänster eller sådär, utan faktiskt för det de kan, sin egen kompetens, sin egen drivkraft och sådär. Och jag tänker att det skulle jag önska blev tydligt för alla.
Mm.
Vikten av att gör man fel, så är det absolut grundläggande att man faktiskt säger så här: oj, är det så där jag framstår? Nej, men då måste jag ju göra någonting åt det.
Mm.
Eller att man helt enkelt tänker på att alltid försöka vara ett föredöme. Sen är det klart att det inte funkar jämt. Jag har också varit full och ja, men så här, krälat i rännstenen och betett mig som ett as på internet. Nej, det har fan inte
en grej som är så jävla viktig att komma ihåg här ur, om man pratar medarbetare-arbetsgivarperspektiv.
Ja.
Att är du arbetsgivare så mm. är du i en maktposition gentemot medarbetaren.
Ja, så är det ju.
Vilket gör att allt du gör och säger kommer att tas emot på ett helt annat sätt än om du sa det till din bästa polare. Mm. Eller om det inte fanns den här maktstrukturen mm. däremellan. Och det här måste man vara så extremt medveten om.
Ja.
Därför att det du säger, även om du har de bästa intentioner, så kan det bli så fruktansvärt fel.
Mm.
Och att är man helt omedveten om det här, eller åt andra hållet, att du är jävligt medveten om att du har en maktposition och missbrukar den,
mm.
då ska du liksom bara kliva av och gå hem. Mm. För då är du så jävla fel ute så att ja. Det går inte med ord beskriva. Men jag menar, jag, privatpersonen Susanne, mm. är ganska slängd i käften. Jag skrattar mycket, jag är stojig, jag hörs och syns jättemycket.
Mm.
Jag som chef mm. är väldigt lyssnande.
Mm.
Jag väger verkligen mina ord.
Ja.
Därför att jag vet att om jag säger saker som kan misstolkas mm. så kan det göra att den här personen framför mig mår dåligt. Och det vill inte jag.
Nej.
Så att då är det ju, och då ligger det mig. Det ingår i min roll.
Ja.
Att vara medveten om de här maktstrukturerna hela ja. Tiden. Och där är det ju extremt många som faller och fallerar.
Ja, och det är ju chefer och ledare överallt i princip.
Ja, precis.
Det finns för jävla mycket dåliga sådana.
Ja, men som antingen inte är medveten om det här eller högaktningsfullt skiter i
ja,
det och missbrukar det. Och det är den värsta sorten.
Ja.
De som på riktigt liksom, vadå, det är jag som bestämmer. Eller börjar brösta upp sig, höja rösten och så vidare.
Mm.
Det är helt oacceptabelt.
Mm.
Får inte ske.
Nej.
Och faktiskt, jag har ett mantra i ryggraden. Om jag som chef måste beordra mina medarbetare att göra någonting,
mm.
då har jag misslyckats i mitt ledarskap.
Ja.
För mitt ledarskap, det ska vara så tydligt och det ska vara så inkluderande så att folk vet vart vi ska och vilken väg vi ska ta dit och vilka roller vi alla har för att uppnå det målet.
Ja.
Så att behöver jag peka med alla handen och säga, ja fast nu beordrar jag dig att göra det här, då är jag en jävligt dålig chef.
Ja.
Punkt.
Det är inte så jävla svårt egentligen.
Nej.
Och det är inte så jävla enkelt heller att vara chef, för det är det många som tror också.
Mm.
Ja, men det är väl inga problem. Det skulle jag klara lätt. För det är ofta också så här att man tror ju, innan man har blivit chef själv, så tror man ju liksom att man kan allting om lönekartläggningar, man kan allting om ditten och datten och sådär. Mm. Nej, men det kan man ju för fan inte.
Nej.
Och grejen är den att man kommer ju att fucka. Mm. Så är det ju. Alltså man gör ju bort sig.
Oja.
Och när man då gör bort sig, för det har jag också gjort.
Mm.
Jag har behövt gå till personal och säga så här, vet du en sak, när jag sa sådär, det kom ut på fel sätt. Det var inte min mening. Min mm. ambition med det här, det är bara gott. Jag vill att mm. du ska ha det bra.
Mm.
Och det brukar ju liksom funka.
Mm.
Och det som händer då, det är inte det att människor ser ner på mig för att de tycker att jag är svag.
Nej.
Utan de ser ju snarare mig så här, men vad skönt. Hon mm. är mänsklig. Hon kan erkänna att hon gör fel.
Mm.
Men vad händer då?
Mm.
Då förstår de att jag har integritet.
Mm.
Och de förstår, det här ordet som du gillar.
Ja,
det är jättefint. Och det är viktigt att ha integritet.
Mm.
Det är en av de saker som jag uppskattar mest med människor. Det är de som mm. har väldigt stark integritet.
Mm.
Och som inte liksom bara sväljer saker med hull och hår och sen mm. springer andras ärenden. För det är typ det jag har minst respekt för.
Mm.
Men jag tänker att det är någonting som är väldigt fint i att erkänna när så här, vet du, nu gjorde jag fel.
Mm.
För vad händer då på en arbetsplats? Jo, det som händer, det är det att, och vet du, nu råkar det här bli fel, kan en anställd säga.
Mm.
Jag säga, ja, var det någon som dog, kan jag säga.
Mm.
Nej, men vilken tur.
Mm.
Alltså så.
Precis.
Och det som händer då, det är att vi bara blir starkare tillsammans.
Mm.
Och det har som ledarskap har ingenting med att peka med hela handen. Det måste man göra väldigt sällan.
Mm.
Om det är någon som verkligen inte vill förstå vad det är man säger, och så har man sagt det på 100 olika sätt, eller när man inte liksom förstår sitt eget ansvar, sådär. Mm. Då är det klart, då kan man behöva gå in och peka med hela
handen. Ja, eller om det är såna stora grejer. Liksom. Jag har ju haft en medarbetare en gång som kom till arbetet och hade druckit alkohol.
Ja.
Till exempel.
Då måste man ju gå in
ja.
Och verkligen bli chef liksom.
Då funkar det inte med att du, kan vi sätta oss och prata?
Ja, ursäkta, jag tänker att det här skulle vi behöva prata om. Nej.
Kan du komma tillbaka när du är nykter?
Ja, precis. Nej, men alltså, ledarskap är ju någonting annat än många, inte de flesta kanske, men än många människor tror att det är.
Mm.
De tror att det handlar liksom om att man ska ha ett fint kontor. Och
bestämma saker.
Mitt i ett jävla upplag. Det. Alltså,
och jag har inget.
Nej, precis. Nej, men också att man ska bestämma över andra människor. Vet du, fan ingenting som är spännande med att bestämma över andra människor. Man ska bestämma tillsammans med andra människor. Det är det som är grejen. Hur jävla svårt ska det vara att fatta? Ja, alltså det handlar ju mycket mer om andra än det handlar om en själv.
Ja, i princip bara om
ja,
de andra.
Ja, men det är bara om de andra.
Så ja, men som exempel innan jag lämnade mitt jobb idag för att åka hit.
Ja.
Det sista jag gjorde faktiskt, det var att gå runt och plocka av vissna blommor på våra blommor i fönstren. Och så flyttade jag om lite blommor och så gav jag dem lite vatten och grejer. Ja. Därför att jag vill att folk ska ha det fint.
Precis.
Hos oss. Ja. Liksom. Att medarbetarna ska trivas.
Ja, precis.
Och då gör man sånt. Ja. Så det är där jag ser ledarskapet.
Jo, men det är ju så. Och det är ju inte så att, ja men så här. Jag fick frågan här uppe en gång, men är det verkligen ombudsmannen som ska plocka ur diskmaskinen? Ja, folk är ju sjuka och jag kan ju både plocka i och ur diskmaskiner, så varför skulle jag inte kunna göra det?
Mm.
Alltså det är inte så att jag är för fin för att göra någonting. Jag skiter ju inte hallonbåta direkt. Utan det är ju verkligen extremt mänskligt. Ja, men ursäkta.
Så roliga franska bilder.
Ja, men ja. Nu är jag också det. Nej, men jag tänker att och har man den, alltså en ganska så här skev bild av vad ledarskap är, att man bara tror att man ska få sitta där och bara säga, du gör det här. Alltså, men fan, klappa ihop och gå hem. Det är ingen som vill ha det i närheten i alla fall.
Och det är väldigt små människor som
ja, men,
gör sådär.
Ja, herregud. Härska, mästra och söndra, vad fan. Det har ingenting med ledarskap att göra. Nej. Så bara sluta. Om du håller på sådär, på riktigt, sluta. Det är som så jävla osunt och jag är inte ett dugg stolt över sånt. Så att, så är det. Men, som sagt, uppåt framåt.
Mm.
Det blir så jävla skönt.
Och vi har ägnat i princip hela avsnittet åt att snacka psykosocial arbetsmiljö, stressrelaterad ohälsa och väldigt mycket kopplat utifrån din upplevelse. Och vi har ju inte setts heller på skit länge.
Nej.
Eftersom ja,
livet.
Så, ja, livet, du vet, har hänt.
Mm.
Jo, så vad var det jag skulle säga? Jo, det var därför jag lyfte att jag tror att många kommer lyssna på det här, därför att det har stått i media liksom.
Ja.
Och då tänker jag, då har vi liksom avhandlat det i det här och sen lär vi ju alltid komma tillbaka till psykosocial arbetsmiljö.
Ja, men alltså jag tror det, eftersom det är så viktigt för oss båda två. Jag tänker ju så här framöver. Nu har jag ju faktiskt, jag har fortfarande lite på den här ensamhetsboken som jag skriver med min kompis Torbjörn. Jag har ett kapitel kvar där, jag håller på med det.
Då måste du berätta vad det är.
Ja, okej. Okay. Nej, men under pandemin så kom vi på, det var så jävla roligt. Vi lärde känna varandra på sociala medier. Jag hade råkat skriva ett inlägg som hette, ja, ni får väl söka på det på Facebook. Det heter så här, ja, vad heter det nu då? Så jävla dum i huvudet. Ja, men Norrland. Så är det i Norrland, tror jag det heter. Och det blev som gillat, jag vet inte hur, 11-12 tusen gånger och så, sen så är det delat 8-9 tusen gånger och sådär. Alltså jag bara förklarade. Jag har ju ganska svårt för själva ordet Norrland. Det är ändå typ 62% av Sverige liksom och sådär. Ja, men alltså det, vi får som inte styra narrativet på samma sätt som många andra får i storstäderna och sådär. Och så lärde vi känna varann. Och så intervjuade han mig då som ombudsman eller chef här på ABFJH där vi sitter idag. Och så tyckte jag kanske att det blev lite för mycket, Eva. Och lite för lite personal. Så jag bara, hej, förlåt att jag säger det här, men får jag skriva om lite där i början? Han bara, ja, absolut. Och när vi då hade suttit och pratat både om det här med inför intervjun och sådär, så kom vi ju såklart in på andra saker och märkte så här. Och så frågade jag, Torbjörn har skrivit flera böcker, och så säger han så här till mig, ja, ja, skulle du vilja göra någonting annat? Liksom så här. Jag bara, nej, men jag har hittat hem nu. Det här var ju när jag hade det jättebra på jobbet. Fantastiskt bra, faktiskt. Och så säger jag, så, nej, men jag trivs ju här. Så det är väl det jag ska göra. Så jag säger, vad morsa, och du vet, fru och sånt. Ja, och så sen så säger jag, men du då? Ska du skriva fler böcker? Och då hade jag skrivit några. Och så sen så, nej, men det ska jag inte göra.
Mm.
Jag bara, va? Ja, men du är jätteduktig att skriva. För jag hade fått hans böcker också.
Mm.
Och på den tiden så kunde jag ju snabbläsa, för att jag hade ju en hjärna som var att räkna med. Men han skulle inte skriva fler böcker. Men så gick det ett tag. Artikeln kom ut och var superfint och sådär. Och så sen så hördes vi ibland och så ringde han mig. Och så säger han så här, du, jag tänkte mycket på det där du pratade om. För då hade jag pratat om ensamhet. Att jag tycker att det är viktigt att man liksom lyfter det här med ofrivillig ensamhet. Mm. Det intresserar mig väldigt mycket.
Mm.
Och så var det liksom pandemin då.
Ja.
Och så säger han så här, ska inte vi skriva en bok om ensamhet? Och jag bara, ja! Alltså, ibland så har jag ju för fan noll impulskontroll. Men annars är den ju väldigt, väldigt, väldigt avancerad min impulskontroll. Jag, så. Men det tyckte jag var en bra idé tydligen. Jag bara, kul att du skulle skriva en bok till. Ja. Så då gjorde vi det. Mm. Vi intervjuade vi sökte efter folk på sociala medier. Vi intervjuade människor. Mm. Jag hade samtal med människor som jag aldrig hade hört med. Och det är det som är fördelen. Alltså, när man är som jag, då får man så lätt kontakt med folk. Jag pratar med folk överallt. Mm. Alltså, för jag är sån.
Mm.
Och de samtalen blev så otroligt fina. Och så skrev vi ungefär varannat kapitel. 15-16 kapitel. Och så på slutet hur kan man göra för att ta sig ur ofrivillig ensamhet? Mm. Och så den här tänkte vi ju då skulle ges ut omgående.
Mm.
Så att, och det var väl något förlag sådär, som ville hybridförlag. Men det är som inte så kul med det. Man får göra väldigt mycket själv i alla fall.
Mm.
Men nu har vi bestämt att vi ska ge ut den helt själva.
Okay.
Därför att det blev ju lite fördröjt. Mm. Och det här är inga hemligheter. Först blev Torbjörn sjuk, det var han väldigt öppen med.
Mm.
Och han ringde mig och ville liksom lämna över allting till mig. Och nu kommer det här ske. Och jag bara sa, ja men skärp det. Det kommer att gå bra det här.
Mm.
Ja, det går ju asbra i alla fall. För han är vid god vigör. Han är ju fan piggare än en annan. Och det, alltså, ja, han är så jävla. Jag tycker så otroligt, otroligt mycket om Torbjörn.
Mm.
Det är också en av mina absolut bästa tjejkompisar. Fast han är över 70 och man. Alltså fy fan vilken jävla. Han är en pärla.
Men nu är det ett kapitel kvar då?
Nu är det, ja, för vi träffade en man som, ja men det här är också för spännande, får inte skriva om.
Mm.
Så nu håller jag på och filar det sista, så ska jag skicka iväg det till Torbjörn så blir han glad. Och sen så har jag fått erbjudande om att skriva en biografi.
Yay!
Och det är otroligt fint faktiskt. Nu går det ju inte så fort för en annan dag. Och samtidigt så måste det här gå lite fort, tänker jag. För att det, alltså, jag kan inte dra ut på saker. Alltså, jag menar den här ensamhetsboken. Först blev Torbjörn sjuk och sen blev jag sjuk.
Mm.
Så att det blev ju inte riktigt som vi hade planerat. Men nu ska väl förhoppningsvis det funka. Och vi ska kunna liksom hjälpas åt och sälja den här ofrivilliga ensamhetsboken. Liksom.
Mm.
Men den här biografin också, det känns viktig att jag får. Jag får göra den så att den här personen blir väldigt nöjd.
Mm.
För det här är också en väldigt viktig person för mig. Och sen så är det här om jag ser till att lagen ändras. Så att det blir tryggare för alla som jobbar i civilsamhällsorganisation. Alltså det är ju, man har ju rätt mycket att göra ändå.
Nej.
Nej.
Tycker jag inte.
Nej, jag ska vara morsa. Det är typ det viktigaste av allt. Imorgon blir min yngsta 13 år.
Mm. Stor.
Fan vad sjukt det är.
Mm.
Han var nyss en liten prutt som bara stod bakom dammsugaren. Och han såg ut som Carola fast med lite mindre hår. Och var fångad av en stormvind. Liksom. Han älskade det. Och så fort han kom hem så här, när han hade varit ute någonstans så klädde han av sig allting utan blöjorna. Och så drog han fram alla kastrullerna, ställde dem upp och ner, tog fram alla slevar och satt och spelade trummor.
Mm.
Alltså, åh. Jag är så otroligt, otroligt stolt. Vi måste prata MPF mer.
Ja.
För det tänker jag. Jävlar,
ja, och mitt medborgarförslag.
Ja, hur har det gått?
Det har gått vidare.
Ja,
herregud,
roligt.
Så det ska upp i KF. Men vi ska börja runda av.
Jag tog i alla fall ditt medborgarförslag och gjorde det i min kommun.
Ja, hur har det gått då?
Ja, jag vet inte än.
Nähe.
Eller de har ju tagit emot det, men jag vet inte hur det har gått än.
Mm. Och för de som inte vet vad vi pratar om för medborgarförslag, så lyssna på förra avsnittet.
Var det förra?
Ja. I think so.
Ja.
Ja, det heter medborgarförslag någonting, i alla fall, okay. Avsnittet.
Ja.
Men det känns som att vi är på G igen. Med det sagt så kan vi verkligen inte garantera att det blir poddat varje vecka.
Nej, för vi har jättemycket att göra.
Mm.
Och jag mår fortfarande inte bra.
Ja, och jag, förutom att ha börjat jobba, så har ju faktiskt jag fått ett nytt förtroendeuppdrag. Ett jättefint.
Ja, på min gamla arbetsplats.
Ja, jag är ordförande för Östersunds teaterverkstad.
Ja, det är världens härligaste ställe.
Det är jättekul.
Ja.
Så att båda har liksom det de står i.
Ja, men vi gillar er.
Ja, ofantligt mycket.
De flesta av er i alla fall. Sen kan det ju finnas några av er som vi inte gillar.
Särskilt ni som lyssnar på det här bara för att få snaskiga detaljer som inte fanns i media.
Ja! Ja. Men man kan ju alltid ringa och fråga eller visa att man bryr sig på andra sätt.
Mm.
Det är fint. Och solidariskt. Solidariskt, det är fan ett ord som jag skulle önska att många visste vad det betyder.
Solidaritet och integritet.
Ja,
det är grundstenarna.
Ja, that's the shit. Det är viktigt på riktigt det.
Med det sagt,
ja.
Puss på er.
Puss och kram!